Hej och hjärtligt välkomna till dagens övningar på en konferens som handlar om fotboll, om radikalism, kanske eventuellt om lite spelarfruar och jag vet fan, hela den europeiska fotbollen på något sätt. Jag tänkte börja med att göra ett läxförhör med Johanna Frändén på plats på Västgötaslätta. Vårt husorgan Sofot tar ju varje vecka ut veckans 11. En svensk är med i veckans 11 med motiveringen äntligen har Zlatan Ibrahimovic fått sin följare. Vem tror du med i laget?
Ja, det är ju inte Alexander Isak, för det känns lite för uppenbart, va?
Just det.
Så då kan man tänka sig att de har skämtat lite med... Ja, vad vet jag. Jakob Johansson kanske?
Så mycket har de inte skämtat. Nej, alltså, jag tycker om att du är tillbaka i Västergötland i alla fall. Och att det känns. Nej, för andra gången på ett drygt år så har de tagit ut Armand Duplantis i sin veckoelva.
Ah.
Inte den svenska 20-åringen, utan en annan. Trevligt i alla fall. Välkommen Johanna, välkommen alla andra också till det vi kallar Fotboll Radikal.
Tack, merci.
Och sådär. Hur mås?
Här mås väl fint, mestadels. Ja, det är man på slätta så är man på slätta. Jag är inte på slätta, nu ska vi ju vara tydliga med det här. Jag sitter faktiskt lite i den begynnande bildningsslutningen. Eller bildningsslutningen, det är ju inte så slätta här riktigt. Men
mer slätta än slätta.
Jag mår bra ändå.
Ja, det kan jag göra. Jag tror att det är andra gången som du korrigerar mig just kring den här geografiska felsägningen.
Jag tror, undrar om det där är lite som att typ, är det inte så att jag känner en finländsk tjej som brukar säga, gå med på att både gå med på ibland säga vi i Skandinavien, hon bara, alltså Finland hör ju inte till Skandinavien, men eftersom inte resten av Europa har något begrepp om det som vi kallar Norden,
just det,
så får de liksom ofta säga Skandinavien, fast egentligen är det faktiskt bara Sverige, Danmark och Norge.
Mm.
Lite så tror jag faktiskt att ganska så många typ Skövdebor har på något sätt sådär integrerat slätta som någon sorts, ja.
Ja, det är ett bra varumärke i alla fall. Alltså jag tänker att som, precis, som finländare kan man köpa det också, så länge som inte är någon sorts diskussion om andra världskriget eller så. Så kanske det känns
att man var på fel sida och i lite allvarligare sammanhang, tänker du?
Mm. Ja, just det. De finländskt allvarliga sammanhangen. Det finns sådana också. Du, vad har du haft för dig sen senast?
Jag har väl mest fotbollskollat på tv på Milano derbyt. Man kan säga att både du och jag var nästan där, men inte riktigt så att säga, av olika skäl. Så det är väl vad jag har gjort i princip. Jag tror att du har haft roligare. Du har i alla fall haft någon form av på plats verksamhet samma dag också.
Ja, alltså det var ju alltså ganska talande på något sätt, för att tanken var ju då att först du och sen jag skulle åka till Milano och se Madonna derbyt. Och det var väl min tanke också ända tills Alexander Isak sänkte Real Madrid, och man kände att där det händer, där man borde vara, är egentligen bask derby snarare. Och det gick bra, eller bra alltså ur mitt perspektiv, det gick inte så jävla bra om man ska vara ärlig. Jag gick och la mig med ett sjukt spädbarn natten före, sov ingenting, taxin hemifrån gick 4:15, landar i Bilbao, åker taxi 10 mil och kommer liksom direkt till avspark i princip. Och då är Alexander Isak bänkad. De roterade ju friskt i den här matchen.
Mm.
Men alltså det som är intressant är, som jag upplevt ett par gånger förut, är den där totala tröttheten, vad den gör med ens sensibilitet eller känslosamhet. Jag vet inte, kan du relatera till det på något vis? Alltså hur mycket mer man känner?
Mer att man börjar typ grina när de säger du finns inte med på akkrediteringslistan, tänker jag.
Ja, eller när de säger du är med på akkrediteringslistan, så kan jag också börja gråta. Då vill
man hångla upp dem och liksom skriva en sån liten sonett om mannen bakom luckan, eller hur?
Ja, nej, men jag vet inte. Det finns något där som jag är så här väldigt förtjust i. Jag vet, efter Turin OS sista dag, var vi då 2006 kanske? Och jag fick någon som ledig timme och gick ut på gatan i Turin och hamnade i någon park där det var ett sånt där uppslaget, du vet, sydeuropeiskt litet mini-tivoli. Och bara hamnar, jag hade liksom inte sovit någon, 3 timmar på natten, en månad eller så hamnade jag framför barn som åker i en karusell och börjar nästan gråta av rörelse. Och det var väl inget speciellt med de barnen, tror jag. Men man var så mottaglig. Det hände liksom
det. Jag förstår känslan. Ska jag testa en annan grej på dig och se om du A, har sett det och B, börjar gråta. För typ ett år sedan, lite drygt ett år sedan, jag tror att det var 2018, så hade du någon form av spleen med dig in i podden. För att det visade sig att Tottenhams ägare Joe Louis hade sålt en tavla som blev världens dyraste av David Hockney.
Just det.
Vad var det nu? Vad gick den för? Var det uppemot nästan 1 miljard kronor?
Jag minns inte precis. Men
nej,
det var
inte riktigt så mycket kanske. Men jo, 90 miljoner dollar 2018. Men din känsla var väl då att kan man sälja världens högst värderade tavla så kan man ju sälja Harry Kane när som helst. Då har man ju inget riktigt hjärta.
Uppluckringen av alla värden på något vis.
Just det. Det som hände igår, tisdag, var att tavlan med namnet The Splash, som påminner lite om den som såldes då, eller som han sålde då. Två människor, en swimmingpool heter den väl, något sånt där på. Ja, rakt översatt på till svenska. The Splash är också lite samma motiv då. Det är liksom en trampolin och så ser man att någon har hoppat i plurret helt enkelt i en swim, eller ja, en pool och så. Lite så kalifornisk bakgrund.
Den är så nära vad SD-konsten. Det är bara att den är så där lite homosexuellt anstruken. Annars så är det, man ser precis vad de föreställer och sådär. Den hade kunnat kvala in i den icke-urartade konsten, men så faller den inte på att han jobbar mycket med gay-tematiken.
Just det. Men på den här The Splash är det i alla fall inga individer alls. Den såldes då för ungefär 300 miljoner kronor, eller 27 miljoner euro, igår, 11 februari, till en anonym köpare i London. Kan det vara så att Joe Louis insåg sitt misstag och klev tillbaka in i matchen? Köpte tillbaka Harry Kane helt enkelt?
Ja, eller att han sålde Harry Kane och sen köpte något som var värd ungefär en tredjedel.
Han köpte tillbaka Gareth Bale, det är egentligen värden andra då.
Ja, kan det vara en sån grej? Snacka om Splash. Ja, varför inte? Gud, eller, jag vet inte om det...
Blev du glad kände du lite hoppfull nu i alla fall?
Alltså det hugger i hjärtat bara ännu mer. Spleen är tillbaka.
Den är tillbaka nu.
Splash och spleen.
Okej. Dubbelspleen blev det istället.
Just det.
Ska vi prata damfotboll då, Spanien?
Låt oss göra det.
Kan det vara något? Där hände nämligen följande helgen att en match fick avbrytas i 70-någonting minuten, mellan 72 och 76-någonting. Och matchen mellan Creviente Feminino och ett lag från Alicante, Spa Alicante, nu är vi nere på den damandra ligan då i Spanien. Den avbröts och man kan säga att åsikterna om varför eller anledningarna går isär lite grann då. Domaren skrev att det var en så fientlig stämning så att han var tvungen att avbryta matchen för sin egen säkerhet, så att säga. Creviente har däremot lämnat in ett klagomål och ett offentligt klagomål till liksom domar, vad ska man säga?
Kommittén, disciplinkommittén.
Precis, exakt så, disciplinkommittén. Den lokala då, för här är vi nere på liksom regional fotboll, ganska snabbt i de lägre damligorna. Där man anklagar domaren för uttrycklig och väldigt aggressiv sexism. Bland annat ska han ha kallat spelarna då i Creviente för småtjejer. Han ska ha sagt att kan bara den här skitmatchen ta slut snart. Ni får mig skämmas för fotbollen och kvinnor borde inte hålla på med sånt här. Det är deras syn på det hela.
Är man helt vidrig om man tycker att det där att fler domare, alltså sexism aside, borde bete sig lite mer så?
Jag tycker att det är en ganska bra bild. För att det här var egentligen det första som kom ut då, liksom, och man tänkte, men gode gud, vad är det här för idiot och hur kan det här gå till och så vidare. Och sen så när han skulle försvara sig, och så var det inte riktigt tydligt varför han liksom blåste av den då, avbröt den i 70 någonting minuten. För man kände att även om man som domare tycker att damfotboll är kass och de är värdelösa småtjejer, så kan man ändå inte riktigt kanske bara blåsa av en match för att man tycker att det är så jävla dåligt. Det finns väl inte riktigt inom ens
inom jurisdiktionen.
Kapacitet. Nej, precis. Och sen så när domaren då som ska öppna mot, när han ska liksom öppna mot eld, så säger han att det blev så dålig stämning och tjejerna var på mig så himla hårt och talade om att jag var så kass domare och att jag inte visste varför jag blåste och att jag inte hade någonting där inom domarkåren att göra, och att de hotade mig att de skulle höra av sig till liksom till, de hotade honom med polis och allt möjligt då. Så att det jag konstaterar att det har gått väldigt väldigt hett till i det här mötet på ett eller annat sätt. Jag känner ju spontant att det hade det finaste hade varit. Och även Krevientes tränare säger att det var, han hörde flera sexistiska tirader från domaren. Det intressanta i kråksången är att motståndaren då, Alicante, som ledde med 1-0 vid tillfället, och misstänker jag kanske kommer tilldelas poängen här, jag vet inte. De har var liksom helt tysta i detta och vägrar att uttala sig, och framförallt så har deras tränare sagt att han inte hört någonting. Så det har hänt någonting väldigt speciellt kring den här matchen. Det kan vara ett rejält könsbråk för första gången kanske i en hyfsat hög nivå eller hyfsat hög europeisk fotbollsdivision. Någon form av kulturkrig som har utspelat sig här under 90, eller ja, under 70 någonting minuter, där så att säga, båda sidorna har i alla fall, vad ska man säga, de har eldats upp något. Det var tre liksom utvisningar på en minut där i slutet innan då matchen helt enkelt blåstes av och avbröts.
Alltså två väldigt snabba reflektioner. Den första är ju alltså i den här tidvarvet av VAR och allt, den här totala sökandet efter den absoluta sanningen då, som är överordnat alla former av estetiska och övriga moraliska frågor. Så har de tagit det till nästa nivå. Alltså en domare som säger exakt vad han tycker till spelarna, och spelarna som säger exakt vad de tycker till domaren under matchen. Mm. Kan man inte sympatisera lite med det?
Vad sa du, kan man?
Kan man inte sympatisera lite med det?
Jo, alltså man kan väl i alla fall...
Och också att en domare blåser av en match som är alldeles för dålig, tycker jag också man kan sympatisera lite grann med.
Ja, men det är också väldigt mycket så subjektiv och liksom individuell... individuellt agerande här på något sätt. För att tjejerna tycker att han är kass då, av enligt den egna versionen, så handlar det om att han var sexist,
att han var kass,
och så. Ja, att han var dålig liksom, att han var en dålig människa helt enkelt. Medans domaren kände sig så attackerad av de här då spanska fotbollsfeministerna att han för sin egen säkerhet och sin och hela liksom hela hans domar
hela manliga släktet
kände sig tvingad att blåsa av matchen. Och att som sagt det finns ingen som helst gemensam berättelse om vad som hänt där, utan det är verkligen, alltså det är väldigt mycket ord mot ord, men det är framförallt en sån extremt så spansk känsla i det här mötet. Mm. Jag kan inte tänka mig ett spanskare scenario än att några damfotbollsspelare blir utsatta för sexism och liksom alltså du vet, kontrar med alltså så här grova förelämpningar mot domaren, vilket han ju för aldrig förtjänar då, tala om att du vet inte ens varför du blåser och du är den sämsta domaren vi har haft, din vidriga machista och så vidare.
Ja, fantastiskt. Och alltså lite känner man väl också en annan sak, att det där som vi pratade om här om sistens, att damfotbollen, vi kanske har en lucka på ett par år när vi så här tillåts att tycka om damfotbollen, att den eskalerar in i alla de andra felbeteendena ur den manliga sporten. Liksom. Nu är det hån och det är hat, det är för mycket pengar och så vidare och så vidare. Så
ja, att ingen respekt för domaren eller eventuellt en domare som är så uttalat sexistisk och han kanske inte borde döma på den här nivån, men ändå.
Ja, nej, vi får roa oss så länge som det går. Jag skriver ner nu från 5 år en lucka som vi kan tycka om damfotboll kanske till 3 år.
Ja, det är väl där vi landar någonstans.
Någonting sånt.
Ja, jag tror redan efter EM i England nästa år att det vi kan ha nått någon form av liksom tålamodstopp med vissa saker.
Peak damfotboll.
Tråkigt. Tråkigt för dem. Men så kort blev succévågen.
Ja, underbart det kort. Jag såg ju förresten lite damfotboll i Spanien också i helgen där. De sände alltså, å ena sidan, förbundet då hade beslutat att hålla damernas supercupfinal mellan Real Sociedad och Barcelona. Samtidigt då som Real Sociedad mötte Athletic i det baskiska herrderbyt.
Mm.
Respektfullt då under premiärupplagan av damernas supercup.
Ja,
så de sände alltså matchen utanför Anoeta på storbildsskärmar och med alltså väldigt, väldigt många valde att stå kvar då och se hela damfinalen. Vilket var lite anmärkningsvärt eftersom, och det var också anmärkningsvärt att det var stora jubel både inne, och ut, inne på arenan och utanför när då Real Sociedad gjorde mål i matchen.
Mm-hmm.
De gjorde alltså 1-8 målet i en match som slutade då 10-1 till Barcelona.
Just det.
Men alltså någonting i hela det baskiska förhållningssättet, alltså Atletico har ju varit traditionellt den starkare av de två klubbarna på damsidan.
Mm.
Att de har ett jävligt härligt förhållningssätt till damfotbollen. Att det är, alltså även för många år sedan, du ser det som alltså damer eller herrar eller vad du vill, det är basker liksom, det är våra spelare.
Mm.
Ungefär så som man vill att det ska vara.
Mm.
För att den baskiska identiteten till och med går över den då jävligt machistoida, traditionella.
Machistoida, det var ett fint...
Vad heter det då? Masochistiska.
Ja.
Macho-attityden då.
Ja, visst.
Det var ändå fint mitt i allt det lite sorgliga att de som sände matchen samtidigt då att... Ja, det togs som en stor värdighet och på stort allvar och stor stolthet i San Sebastian.
Ja, men du skojade väl ändå när du sa att de stod kvar utanför och inte gick in för att kolla klart?
Nej, alltså matcherna spelades inte exakt samtidigt. Nej, man kunde stå utanför och se klart damfinalen innan man då gick in till
okej, man till missade herrbärdet. Uppvärmningen kanske typ.
Mm, precis så.
Mm, mm.
Det gjorde inte jag. Jag såg ju och fick... Det, i en sån här, alltså, yrkesmässigt då är det ju alltid en viss satsning man gör när man då till exempel för den diskussionen med sina redaktörer och chefer att men ska vi inte ta och åka till baskderbyt istället för att åka och se Zlatan Ibrahimovic ytterligare ett Milano-derby.
Mm.
Och det kostar pengar och så vidare. Och så kom man dit och Alexander Isak spelar inte. Man känner sig inte så himla stor då. Det är en jobbig resa hem om man har suttit på bänken i 90 minuter.
Ja, det är en lång resa hem verkligen då när man gått in med viss prestige i detta. Det håller jag helt med om. Tur att han ordnade upp det så, på ett så fördomligt sätt ändå.
Helt dunder exceptionellt. Det är faktiskt bland de bästa inhopp jag alltså nästan någonsin sett på nivån.
Mm.
Att göra den sortens avtryck så oerhört snabbt.
Mm.
Kul att se Alexander Isak. Men nu är vi ju tillbaka då i Sverige, både du och jag. Eller du på Slätta, eller Slutta är du på och jag är i Stockholm. Här hemma så händer det grejer, va? När jag sa att Real Sociedad spelar på Anoeta så är det ju en sanning modifikation. De har ju sålt ut arenanamnet då som ju är så populärt nu för tiden, va?
Vad heter den nu för tiden?
Real Arena tror jag.
Anoeta.
Reale Arena. Reale.
Men vad skulle det vara för märke? Är det ett...
Det är ett, någon, jag tror att det är en bank, tror jag. Som heter Reale.
Okej.
Okay. Någon form av sponsor i alla fall. Och det där otyget har kommit till Sverige också. Och har ju tagit ett nytt steg i och med att Varbergs BoIS gått upp i Allsvenskan. Där då Lasse Didding, den här Varbergs entreprenören, hotellägaren... då har gett sig ut och sagt att han vill köpa namnrättigheterna till BoIS Arena då till alltså Påskbergsvallen och döpa om den till Leninstadion.
Just det.
Vilket ju då skulle göra det till Hallands näst mest upprörande namnbyte då efter Falcon Alkoholfri Arena.
Mm, just det.
Snabba reflektioner på det.
Kallar du dig leninist?
Ja, det gör jag.
Det gör du?
Ja.
En snabb reaktion. Jag kanske är marinerad i kommunism då, men jag som har hängt mycket i Parisförorten i Ivry-sur-Seine som har styrts kommunistiskt i 100 år. Där finns det ju Le Stade Lénine, så jag, alltså Leninstadion, och ganska många idrottsarenor som har namn efter olika revolutionärer eller socialister och kommunister på ett eller annat sätt. Så jag blev ju inte så där, eller det lät ju väldigt konstigt att den skulle ligga i Halland, det var väl mest det. Men det här är inte helt otänkbart i andra länder som inte är egna öststater, faktiskt. Vill jag
Varberg är inte Paris, det är det du säger.
Någonstans där jag vill, eller Varberg är inte en förort till Paris. Det hade under sen väldigt kunnat vara Varbergs kommunslogan. För det är en sån här klassisk grej, vi som är förort till Paris. Men ja, nej, det. Men det är de inte då. Om man utför igenom detta.
Nej, de får, alltså, de lär inte få det, så att kommunstyrelsens ordförande då, en moderat såklart, då, har ju sagt blankt nej till det här. Jävla,
men är det för att attityd. Han är leninist själv alltså?
Ja, hon då. Man vet inte. Alltså, det är en, jag tycker att det är en tråkig attityd, för det hade ju satt Varberg på kartan kan man tycka. Lite.
Ja, men varför vill han att den ska heta Leninstadion? Är det för att han är
ja, leninist? Han är ju dunderkommunist, ja. Den som har Leninhotellet och... och så. Alltså, han är svag för inte bara estetiken utan för ideologin också.
Mm.
Leninismen och inte bara marxismen då. Men jag tänker så att om det skulle gå igenom, om vi skulle få en Leninstadion i Varberg, så det skulle öppna en massa möjligheter ju, i svensk fotboll eller europeisk fotboll överhuvudtaget.
Ja, just det.
Med så här politiskt laddade arenanamn på ganska oväntade platser.
Det är lite konstigt att det inte finns någon, kanske Olof Palme arena, nu när jag tänker efter. Det hade det väl... Det är väl en sån sak som hade funnits i alla andra länder, va?
Ja, vi är närmare har Evi Palma Arena i Trelleborg än vad vi har liksom, Palma stadion känns det som.
Ja.
Men jag tycker att man skulle kunna göra ganska snabba omskrivningar och få in lite sådär svung i den europeiska fotbollen.
Mm.
Så här då, en snabb top of mind-lista.
Mm.
Camp Nou. Som min kamp istället.
Mm.
Är det otänkbart eller?
Nej, det är jättebra också. Framförallt för att man ibland säger no camp. Då blir ju min kamp väldigt liknande.
Just det.
Det är jättebra.
Helsingborg, varför spelar inte HF på Ma Olympia istället?
Ja, säg det.
Säg det. Castro nikotinfri arena i Falkenberg.
Ja. Ja, precis. Det får vara någon form av då... Havanna-cigarrer fast med vape, eller vad ska man säga? Någon sån grej då, som symbol.
Ja, just det, precis.
Mm. Vad heter det? Elcigarett? Men finns det elcigarr? Det har jag inte riktigt sett än.
Nej, och varför inte?
Mm. Just det.
Minns förresten som minipassus när jag tror det var när det genomfördes eller skulle genomföras rökförbud eller sådär i Sverige på offentliga platser och sånt, att Aftonbladet på sin den här V5-spalten på sista sidan där man ju då ska fråga 4 stycken vanlisar och en kändis om en moralfråga eller en aktuell fråga.
Mm. Den där har frågan, man varit ute och gjort. Har du fått åkt på den en gång?
Har jag åkt på den en gång? Det är i princip, det var ju mitt huvudsakliga arbetsuppgift under 5 års tid.
Man åker ner till T-centralen och bara, hej, var kommer du ifrån? Ja, kan du svara
man skulle leta upp två kvinnor och 2 män gärna i olika åldrar och från olika ställen i Sverige då.
Ja, just det.
Det skulle inte bara vara stockholmare för de har misslyckats och så.
Mm. Mm.
En dag, just den där dagen då, så var frågan om nikotinrökning var farligt, tror jag, någon sån där.
Mm.
Eller om det var rätt att förbjuda det eller sådär.
Mm.
Och jag tror att det var Svante Lidén, gammal murvel på tidningen, som funderade länge och väl på vilken kändis vill man fråga det här om. Och kom på vem man ville fråga och så slog han en signal till regeringspalatset i Havanna och förklarade vad saken gäller och kommer fram till Fidel Castro.
Just det.
Som ju svarade att nej, det där förstår han inte alls. Han tyckte det var jävla fascistoida fasoner med förbjuden rökning. Flera arenor jag testar här.
Ja.
Uppsala. Engelska parken.
Ah, Engels. Är det där vi är?
Det är där vi är.
Ah,
fan, vet man inte Varberg förresten också har en engelsk park? Jag tror det.
Jag tänkte någonting Busch Thor där.
Ah, just det.
För nu är de skilda då. Tors arena. Det låter ju lite så vikinga.
Ja, om vi nu...
Kompatibelt.
Ja, fast den är inte så politisk längre. Eftersom Tor är inte... Hon är inte Tor längre.
Nej, men jag tänkte på han.
Han, ja. Det kan man.
Ja, det är väl han. Ska man döpa en arena efter någon i Uppsala får det ju ändå vara gubben Busch Tor, tänker jag. Niklas, förlåt. Jag hör dig.
Absolut.
Men nu, förlåt att jag bara kom in här i ett stim, men är det inte också, om vi ändå är inne på kristdemokrater, Skyttedals IP? Jag bodde nära Skytteholms IP i Solna i många år.
Den hade ju lätt kunnat funka.
Skytteholms IP låter ju helt opolitiskt. Skulle verkligen inte vara opolitiskt, men det låter ju lite så. Fotbolls.
Det hade kunnat vara en arena, ja.
Ja, en träningsarena.
Lejonborgen. Det finns. Eller?
Men det är en hockeyarena, va?
Ja, ja, det är klart det.
Ja, Lejonborgen. För det är ju, vi har ju tack och lov ändå inga allsvenska lag på fotbollssidan som har börjat köra med liksom djur riktigt än. Men det finns ju väldigt många på hockeysidan. Så att det borde ju vara lättsålt.
Du, när nu Joe Louis då har sålt av Harry Kane och sånt och allt är satt i uppluckring och förfall, kan man tänka sig en Breitbart Lane i Tottenham?
Funny you should say that, för att när jag kollade tillbaka lite på hur snacket gick just när han sålde den här två människor och en pool-tavlan, så hade The Sun, tror jag, som vignett, alltså det är en sån liten inför artikelrubrik, eller vad ska jag kalla det, där de hade faktiskt skrivit White Art Lane. Det var inte jätteroligt, men...
Ganska roligt var det
ändå. Ja, men det var ändå ett försök till någonting.
GT har haft sämre ögonblick, så att säga.
Helt klart. Breitbart Lane, ja visst. Ja. Men tänk dig då tänker jag en sån som Fredrik Skans. Där har du redan, och nu är inte Fredrik Reinfeldt då längre statsminister, men det kanske finns några som man kan liksom gå in och bara claima sitt namn.
Alltså han ska ju in i Djurgårdens styrelse, så att det är Tele2 Arena kan ju lätt gå över och bli Fredrik Skans.
Ja, just det.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ska säga, och apropå Reinfeldt, apropå Busch Tor och Skyttedal och alltihopa. I München, Alliansen Arena, är det också otänkbart?
Nej, men den är bra. Det låter ju också väldigt sportigt faktiskt.
Make Europa lagom.
Ja, den köper jag.
Nu vill jag avsluta med en sista då. Vi har nämnt i princip alla alliansens partiledare utom Annie Lööf då. Om nu inte då SD hinner in och köper namnrättigheterna i Mjällby och köper loss Strandvallen där nere. Ein Randvallen.
Ja, det var ett lite sånt kluckande liberalt skratt här från min sida.
Det är de bästa.
Liberalt. Det är mina bästa skratt.
Det här var mitt ordvitssegment.
Ja. Men de är fina när de kommer, så länge de inte kommer för ofta.
Så länge som de inte kommer.
Och så vidare. Lejonborgen tyckte jag var riktigt starkt.
En gör så gott den kan.
Ja, och min kamp, varför inte? Om inte de känner att liksom Adolf Hitler-upplagan är så kompatibel med Katalonienfrågan och så vidare, så kan det ju hända att Karl-Ove Knausgård kan få knipa den liksom, knipa namnet helt enkelt.
Kamp Knaus.
Just det. Precis, det blir då kan de ha en sån Johan Cruyff i stadi och så kan de ha en Karl-Ove Knausgård bredvid då.
Jag hade tyckt om det, eller i alla fall inte tyckt om det.
Nej, precis så.
Man, it was little,
Simon, vi försökte ju senast att plocka bort alla våra fasta moment. Insåg att vi inte hade så där vansinnigt mycket att säga varandra. Utan rutiner liksom.
Det var alltså det, vår relation byggde på det, våra fasta moment. Det var det vi hade. Vi hade barnen, sådär ungefär.
Det var väldigt mycket så. Ja, exakt så. Och så först flytta ett, det äldsta liksom hemifrån. Och sen så två samtidigt då, för de kanske var tvillingar. Och till slut satt vi här och bara, ja. Okej. Ja, men annars då? Jag inför här med ett nytt som kanske inte behöver återkomma varje vecka. Jag vet inte om vi kommer kunna fylla upp det. Men jag ger det ett försök, som man säger. Och lanserar veckans WAG.
Vi har varit svaga på den fronten, kan jag tycka. Ja. Det sista, sen Pamela försvann och sådär.
Precis. Vi har varit otroligt svaga på den fronten. Och det kanske också handlar lite om att vi har gått igenom de mest färgstarka. Och vi har väl pratat, tror jag, tidigare om Changa Forsberg. Men vi måste ju prata om henne igen. För nu är det ju faktiskt så att fru Forsberg har för andra gången i hans karriär gått in och som någon form av game changer skapat lite klassiskt dålig stämning helt enkelt. Sist var det ju med landslaget, det minns ni. Det var när Andreas Granqvist fick guldbollen och Changa Forsberg inte var mer än 30 sekunder sen med att kasta ut sin äkta makes då statistik från säsongen som gick på sociala medier. Instagram var det väl, lite för att visa att fel boll, eller ja, rätt boll till fel kille, eller vad man ska säga.
Fel gran vann,
exakt så. Vad har hon gjort nu då? Ja, det är möjligt att ni har sett detta. I helgen så bänkades Emil Forsberg återigen då av tränare Nagelsmann, och denna gången var det mot Bayern München. Changa Forsberg skrev och taggade in Emil då i posten där hon skrev att det finns ingen på den här planeten som har rätt att behandla dig som skit. Kom ihåg det. Lite sådär som man kanske säger till en tjejkompis som har gjort slut med en dålig kille, tyckte jag läsa. Lite gulligt i alla fall. Jag tycker att det är roligt att den nya generationens WAGs är så pass investerade och engagerade i sina mäns och pojkvänners karriärer. Alltså på ett kanske lite mer, många har en lite mer operativ roll. Changa Forsberg har väl inte det egentligen, jag tror inte hon är avlönad på något sätt. Men jag fick god anledning att gå tillbaka och läsa Emil Forsbergs The Players Tribune-artikel här för. Det var väl mitt under VM som den publicerades 2018, tror jag. Du har läst den, eller?
Jag har läst den.
När han beskriver lite att Changa, det är ju som han kallar den lilla sheriffen. Spelar man dåligt så får man höra det direkt hos henne, och innan han ens har kommit innanför dörren så ungefär så står hon där och säger, men vad var det där för hörna, eller vad tänkte du med den passningen, eller varför sprang
hon vet lite vad hon snackar om. Hon är väl en gammal fotbollsspelare nästan, alltså på hög nivå själv.
Ja visst, precis, hon spelade väl till och med i Leipzig damlag när hon flyttade dit. Jag tror att hon spelade ända fram tills de gifte sig och skaffade barn i princip, så att hon har kunskapen, precis. Och skriver Emil Forsberg då, när han går in på vilka två människor som har betytt mest för hans utveckling, så säger han Changa då, och pratar mycket om hennes bakgrund, att den, nu ska jag säga rätt var hon kommer ifrån, har hon kurdiskt påbrå, Simon?
Yes.
Och han menar att det här är liksom att hon kommer från en miljö där man är mycket tydligare med att säga vad man tycker och lite hårdare liksom, så att hon, och att han skriver då att jag kommer från norra Sverige, där vi till och med ännu mer reserverade än vad svenskarna generellt är. Och han skriver något ganska roligt om att där jag kommer från så tycker vi liksom att i södra Sverige så är de ju att betrakta som från Medelhavet eller ja, någonting åt det hållet i alla fall. Changa fick lite fart på honom i alla fall. Då, liksom. Du kan inte be om ursäkt och sådär. Du får fråga tränaren varför du inte får spela, och du får liksom tända till lite grann och skaffa lite självförtroende. Och han säger att Changa är den ena då, den andra personen som har bidragit på ungefär liknande sätt är ju hans agent och Hassan Setinkaya, som han menar båda har kommit med liksom en lite invandrig attityd helt enkelt, som han har haft mycket nytta av. Och det är en ganska fin kärleksförklaring egentligen till båda de här, men man får ta sådana här Players Tribune-artiklar för vad de är ju såklart hårt redigerade och väldigt sällan kanske skrivna från A till O av spelaren själv. Men man får ju ändå en... Det är roligare att få en liten inblick i deras version av saker och ting och inte få det alls, känner jag. Och det är oftast det som är på något sätt nöjet med att läsa de här artiklarna, att det är min historia på något sätt. Så är det alltså Gerard Piqué till Emil Forsberg och så vidare. Och jag kände också när jag läste den här retrospektiv att man får vissa andra saker lite förklarade. För att den här konflikten mellan att vara en blyg kille från Norrland, som han säger att han är, och den fotbollsspelare som han har blivit då, mycket tack vare sin agent och sin flickvän, eller numera fru då, är lite rörande någonstans. Och att det också ger en helt ny bild av varför Emil Forsberg helt plötsligt hade, var så Gucci-logga topp till tå. Kommer att vi skämtade jättemycket om detta, att det såg så, han såg lite utklädd ut.
Jag kan inte tänka mig.
Det var kanske jag och någon annan kompis.
Någon tjejkompis.
Det var jag och en tjejkompis, precis. Måste ha varit så. Vi pratade mycket om kläder och sånt. Nej, men att det såg lite tafatt och lite konstigt ut, just för att man kanske väldigt mycket associerade Emil Forsberg med det nordiska lugnet och lite mer inte så, det är inte så blingiga.
Lite mer innebandy väl, så generellt.
Alltså... Ja, precis, lite någonting sånt. Och att det kanske inte är så konstigt då om man omger sig med folk som menar att man måste liksom jobba lite på sin attityd och så, att man kanske tar det här steget och börjar klä sig i Gucci, att det lirar inte asbra med ens personlighet direkt, men man kanske hittar sin stil lite grann på sikt sådär.
Att stilen kommer först och personligheten kommer sen, ja, man växer i, ja, sin jacka till slut.
Alltså jag tror att alltså kanske det här att man, du vet, lite som kanske folk som antingen bantar eller vill bli muskelbyggare och sådär, att man köper kläder som är liksom, som passar ens målbild. Här vill jag vara om ett halvår. Mm. Det kanske var det vi såg Emil Forsberg göra när han satt där i väldigt avancerade och lite blingblingiga italienska haute couture-kreationer på något sätt. Eller, ja, från i alla fall väldigt exklusiva modehus. Och ändå såg ut som att han kom från Sundsvall. Det kan ha varit en sån ett försök att mentalt placera sig någon annanstans. Den här personen ska jag bli, för då kommer jag vara en riktig fotbollsstjärna. Och att det kanske har funkat fram till nu då, i och för sig. För nu sitter han ju tydligen fast där på bänken igen. Men det pratas ju om att ett klubbbyte ligger i den så kallade pipelinen. Vem alltså, vet? Kanske är Emil redo för de riktiga klubbarna, och kommer han till någon av de riktigt stora adresserna nu, så har han förberett sig väl mentalt och socialt och estetiskt.
Jag tänker lite så här, att om då det här utspelet som Changa gör mot Andreas Granqvist i samband med guldbollen där var ju en brandfackla då rakt in i landslagsdynamiken på något vis. Att den ställde ju till en hel del för landslaget, och de fick svara på väldigt mycket frågor kring det där, och det grymtades lite på mellan skål och vägg i landslaget, såklart. En liten spricka där. Så hon stod på minus ur ett landslagsperspektiv då. Changa som ett litet, en hellraiser i den trygga, fina landslagsmiljön. Och det kan man gilla, men att det här är hennes sätt att betala tillbaka lite grann. För att det som det här kommer leda till, om nu Changa är den lilla sheriffen, så fine, man, det är ju utifrån så är det oerhört svårt att inte tycka att det är jävligt härligt. Men inifrån Leipzig så klart att det inte är riktigt på samma sätt. Det här kommer ju leda till att den stora sheriffen, Julian Nagelsmann såklart, som har en enormt mycket starkare ställning såklart än Emil Forsberg har efter ett par, ska vi säga, svaja säsonger. Så att ja, nej, det lär säkert leda till att det kommer bli problem. Det här kommer inte leda till att han får ett nytt och förbättrat kontrakt som det kanske hade gjort om han hade gjort samma, eller hon har gjort samma utspel för ett par år sedan då, när han stod på topp. Nej. I poängproduktionen. Det här kommer kanske leda till då att han hamnar ut på transfermarknaden på något sätt då, som du säger, i sommar här. Och vad kan Emil Forsberg göra för att stärka sina aktier nu efter då lite blekare säsonger i Bundesliga? Det är att göra ett jävligt bra EM. Hon pressar honom dit. Att nu ska marknadsvärden piskas upp igen. Nu ska vi ge Hassan något att jobba med i sommar.
Just det.
Du måste prestera i EM. Tack så mycket, säger Jan Andersson. Det vore toppen.
Ja, du kan vara helt rätt.
Så Changa har bytt lag. Hon är en av oss.
Ja, precis. En av oss. Det är ju svårt att inte tänka på. Det finns ju fler WAGs som har gjort den här typen av utspel. Bland annat så bänkades ju Angel Di Maria och Thiago Silva något förvånande av Unai Emery här om året i ett åttondelsmöte, var det med Real Madrid i Champions League för PSG då. Och båda deras fruar, flickvänner, ja, livspartners, fruar är det nog i båda fallen, gick ut och skrev att, på sociala medier att vad är det här tacken för att man anstränger sig och tränar så mycket som du och spelar så bra och så vidare. Så detta har ju hänt förut. Vi har ju också på kanske lite mildare nivå, men ändå två WAGs som syns, hörs och syns väldigt mycket. John Guidettis Sanna såklart, och Victor Lindelöfs Maja, som kanske inte ger sig in så mycket i fotbollsdiskussionerna, men ändå finns med på något sätt. De har blivit lite synligare och lite tydligare de senaste åren. Vi har väl kanske ändå Mauro Icardis Wanda, som är den absoluta överwaggen, kan man säga så.
Säga.
I Europa just nu. Hon lämnade ju för övrigt det direktsända tv-programmet Tiki-Taka i Italien i somras och sa: vi ska skriva på en klubb nu, jag måste tyvärr gå härifrån. Och skickade honom till PSG då. Wanda, Changa och Sanna till exempel. Är det en liten så, både barnbok och någon form av kanske framtida fotbollsfru-ideal?
Alltså jag ser en serie framför mig. Mm. Alltså, Stora Foppa och Lilla Sheriffen, det finns något där också.
Ja, på barnbokstemat så är det en väldigt bra historia.
Det finns något där. Mm. Neymars syster, Ethan Wagg, jag vet inte vad liksom, vad heter det?
Swag.
Ja. Sisters, wives and girlfriends.
Precis. Ja, för vi hade ju någon annan. Ja, det var ju Rafael Varans också när hon höll på att vinna Miss France. Vi har ju haft några syster wags. Jag tror vi kom överens om att de fick heta swags helt enkelt.
Ja, och Neymars syster var den som underkände hela Paris publikunderlag och sa att de var en otacksamma jävla bönder i princip, som inte förstod hur fantastisk brorsan var.
Mm. Mm. Ja, nej, inte fel.
Nej, och det har väl också styrt Neymar lite i rätt riktning där också. Är han förlåten än i Paris eller festen?
Ja, alltså han har ju gjort så sanslöst mycket mål här på slutet, så att jag vill nog säga att han är det. Det tog inte riktigt så lång tid som man kanske hade kunnat förvänta sig. Sen finns det väl rätt så många diehard fans och ultras kvar som tycker att det är lite lätt kanske det var. Men faktum är att han har väl faktiskt kört ner huvudet i sanden och blicken i alla fall, och slitit på ganska hårt, så att han har på något sätt kanske kompenserat för det, de här uttalandena i somras som han var ganska tydlig med att han ville försvinna. Jag skulle nog säga att han är rätt så förlåten nu, men det är väl inget är väl helt hugget i sten förrän de har tagit sig vidare till minst semifinal då i Champions League den här gången. Och framförallt kanske att han inte har missat då en match i varje dubbelmöte, för det är ju det stora problemet med Neymar, att han har varit så frånvarande, att han har liksom snittat på 50% ungefär av PSGs matcher sedan han kom dit. Det är nog det som han behöver få, alltså den statistiken behöver han förbättra för att resten ska falla i glömska.
Just det, men veckans WAG, Changa Forsberg, köper vi ju, hands down såklart.
Fotbollny Radikal.
Vi jobbar in sådär semifasta moment nu då, som är fasta den här veckan i alla fall. Veckans klubb. Och
många att välja på
då,
inom fotbollen.
Ja, alltså verkligen. Inter hade jag kunnat tycka. Eller så.
Eller La Real.
Men jag tänkte, alltså om jag då ordvitsade bort min förra fotbollsdiskussion, så tänkte jag kulturvitsa bort den här. Vi har pratat förut om klubben, alltså Matilda Gustafssons reportagebok om Svenska Akademin, Jean-Claude Arnault och så. Man bet sig i tungan när man efter det inslaget kom på att vi borde använt mer än en klubb lite där.
Han tillämpade ju så att säga själv den principen i alla fall.
Det var om Jean-Claude Arnaud har en tatuering så är det väl den, antar jag.
Ja.
Vi pratade och tipsade om boken, men det finns en sån där kedja som hänger kvar som inte riktigt fått ihop och som jag, alltså, jag skulle vilja drifta med dig, eller skulle kanske mest vilja placera in mig själv i något slags kausalt sammanhang kring Svenska Akademin och skandalen där. Matilda Gustafsson skrev den här boken om hur hon då under då arbetet med det här snubblar över en krönika om då hur hela den här MeToo-rörelsen då lyckas. Hon skriver att den synliggör ett systematiskt förtryck. Skribenten avslutar med att citera en rad ur Katarina Frostensons poesi. Att läsa den när jag arbetar med undersökningen är olustigt. I dikten leker hon med en psalm av Ylva Eggehorn. Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. I Katarina Frostensons dikt har den raden omvandlats till var rädd, det finns ett mönster. Hon tyckte alltså det var olustigt att läsa den då. Den fyllde henne med en olustig känsla i alla fall. Mm. Och jag har hajat in när jag läste det, för att jag vet ju att vem det var som skrev den här krönikan.
Det var du.
Det var jag.
Jag kommer ihåg.
Ja. Alltså det är lite min gärning sådär, att jag hamnar i kulturdebattsböcker. Jag vet inte, Elisabeth Åsbrink skrev om den här 7-3 med Alexander,
ja, just det.
Händelserna. Mm. Jag fick den boken och fick då veta att du är citerad i boken.
Just det, och du hade skrivit fel på ditt namn, var det så?
Man hade skrivit fel på mitt namn, jag stod som Simon Banks. Jag hade recenserat pjäsen. Den här gången så hade jag skrivit då en krönika 2017, då, 2 år före Gustafssons bok, då, när MeToo rullade fram och det hade kommit ett upprop då i vår del av världen och bland kvinnor i sportens värld. Både de som vi bevakar, då, idrottarna, och de som vi jobbar ihop med journalisterna. Och jag skrev så här. Män bestämmer, män sitter i styrelser, män tjänar pengarna och i media berättar män om mäns tävlingar för män som älskar sina män. Och män kränker kvinnor. Bara en idiot tror att det inte hänger ihop. Och sen skriver jag, jag har citerat henne förut som av en händelse eller flera. Finns det anledning att göra det igen? Var rädd, det finns ett mönster. Katarina Frostenson skrev så, och så vidare. Matilda Gustafssons bok kom ut i november 2019. Ett halvår efter att Katarina Frostensons då försvarsskrift kom ut, den här K. Mm. Har du läst den?
Nej, jag har den faktiskt på mitt framför ögonen, men jag har inte läst den mest av logistiska skäl.
Mm, den är ju fascinerande på många sätt. Då. Hon inleder den boken med 2 stycken citat upp, så här, på försatsbladet.
Och det ena är du då, eller?
Ja, bra nära faktiskt. Ociterat. Mm. Nej, det första är då Eggehorns och det andra är Frostensons eget. Det här, var rädd, det finns ett mönster. Mm. Så att det finns ett mönster kan man väl slå fast då. Jag undrar bara liksom vad fan mönstret är egentligen. Mm. Tror du att Matilda Gustafsson inte förstod min poäng, eller var det Frostenson som inte förstod vad Matilda Gustafsson menade? Eller var någonstans finns felet i länken här?
Oj. Frostensons mönster är väl att alla försöker sätta dit henne. Det är väl det man ska vara rädd för, antar jag.
Den stora konspirationen.
Den stora konspirationen, den enorma komplotten. Precis. Hon är en komplottist, som man säger på franska. Ja, precis. Matilda Gustafsson vet jag inte, men känslan är ju att hon blev lite, av förståeliga skäl, lite paranoid när hon skrev den här boken. Man sitter och liksom i ett stängt rum och ringer sina samtal och man håller stenhårt i sin dator och tittar sig lite över axeln sådär. Vad har den här relativt mäktiga personen som man bevakar och som man ska hänga ut faktiskt för motdrag eller för bulvaner ute på stan eller vad det nu kan vara. Mm.
Ja, hon skriver mycket om det ju. Att hon hela tiden ser sig över axeln på något vis.
Just det. Men att hon inte kan klara av att läsa dig riktigt, är det där vi landar ändå här?
Jag vet inte. Jag tror att, alltså, är det helt otänkbart att jag och Matilda och Katarina kan slås ner och rädda ut den?
Det är väl ett möte som hela Sverige egentligen väntar på, Simon. Jag hoppas att ni kan göra en podd av det i så fall. I så fall så så upplåter jag med varm hand min plats till dessa båda kvinnogenier på lite olika sätt då kanske. För det tror jag skulle bli bra, bra tv eller bra podd helt enkelt. Bra eter.
Ja, jag räcker ut, sträcker ut handen här och bjuder in Katarina och Matilda. Kom över så kan vi snacka om det. Mm. Prata om det. Som det hette.
Så heter det.
Toto, jag har en känsla av att vi inte är i Kansas längre.
Du, vad har vi mer att ta oss vidare med in i helgen på något vis?
Inte så mycket är väl det korta svaret eftersom det här möjligen kommer ut. Ja, det spelas ju i alla fall in före de här mitt i veckan cupmatcherna där det ska Zlatan ska möta Ronaldo och Isak ska möta Mirandes.
Just det.
Så jag har inte så mycket att säga.
Total inlastning av de baskiska klubbarna får man säga. De båda vilade ju halva startövna i derbyt för att kunna satsa allt på kuppen. Mm. Intressant med Zlatan. Alltså du såg ju matchen, var något utöver att hela dynamiken i matchen sådär som slog dig. Alltså, jag fastnade lite för hur den skildrades i svenska medier efteråt med, jag tror att vi bland annat hade rubriker om Zlatans succé. Mm.
Ja, det var väldigt problematiskt.
Var det en succé? Ja.
Jag fick till och med något mejl om det som frågade varför skriver du att det är succé? Vilket jag inte hade gjort, men det var väl någon som antingen blandade ihop eller så har sattes det någon rubrik på möjligtvis på min krönika om det. Men nej, jag känner mer, jag känner faktiskt att man, det svenska perspektivet är viktigt och det är viktigt i bevakningen av Zlatan och våra stjärnor utomlands och så. Men just när det kommer till respekten kanske för fotbollen och för de här klubbarna som institutioner och för Zlatan för all del, så tycker jag att det finns en poäng att inte prata om succé när Milan förlorar ett derby som är en otroligt smärtsam upplevelse för alla fotbollssupportrar. Och dessutom Zlatan som hatar och förstås att förlora matcher och inte minst det här mot hans, ja, med sin nygamla klubb mot sin ännu äldre klubb och så vidare. Så succén var väl att lite grann en parentes. Dock tyckte jag när man såg matchen så var det slående hur Zlatans bra och vältajmad han är fortfarande. Vi får sluta säga fortfarande då, för att det är väl inte någon, det är väl inte liksom relevant att prata om hans ålder längre. Men det var verkligen slående också att en match med två sådana extremt olika halvlekar där det kändes som att Inter hade inte en chans att komma igen. Jag var ju förvisad till framför tvn och fick följa detta på fransk tv där Papin, den gamle franske hjälten som har spelat i Milan för övrigt, sa, fick på en snabb fråga, kan inte komma igen, så han sa nej. Och det var väl mycket känslan efter första halvlek där Milan var enormt dominanta och såg sexiga ut. Vet du att de såg sexiga ut? Det var min känsla. Jag vill inte skriva det för det blir alltid en massa tjafs. Men det var en klubb som är, som har liksom tagit 7 milakliv på bara 4-5 veckor. Det är otroligt fascinerande att se hur det kan gå till.
Ja, och veckor som sammanfaller med att Zlatan har kommit hit.
Ja. Nej, men det är ju det är klart att, och det är direkt relaterat. Eftersom alla säger det. Det kan inte vara något annat. Mm. Alla säger ju från liksom, lagkamraterna till gamla klubbikoner till tränare till sportdirektörer till vad du vill. Samtliga säger att detta är tack vare Zlatan. Det är klart att då är det det liksom. Det är inte något de säger för upp. Please the Swedish crowd.
Nej, otrolig igen. På nästan alla sätt. Fantastisk jävla fotbollsspelare och idrottsman och karaktär. Anmärkning med Chopia Papin då. Jag trodde att han hade det totala ögat. Det finns en fantastisk bakgrundshistoria just kring Papin och fransk tv. Mm. När ligamatcherna sänds i Frankrike så finns det ju där som inte vi har en sån här radiosportskanal i tv, alltså att man går mellan arenorna där det, nu drar det ihop sig, det hörna på Fredriksskans, eller ja, på Stade Vélodrome eller så. Och så går man dit och försöker fånga in så många mål som möjligt.
Just det.
Vad den heter, multiplex?
Ja, precis, multispar eller multiplex brukar man kalla det, exakt. Det är väl Kanal Plus som kör det framförallt.
Just det. Och utmaningen för den som sitter som producent är att sitta med då kanske 6 stycken matcher parallellt som pågår, att saxa mellan på rätt sätt så man inte missar någonting. Mm. Och jag vet att de hade då ett sådär snitt att de kanske missade ett mål på tre eller så. För att man inte hann till rätt. Man prioriterade nu PSG hörna framför en Rennes-frispark eller så. Mm. Sen klev Jean-Pierre Papin då, som jobbade åt Canal Plus då, in som gästproducent på något vis. Han fick jobbet att stå där framför skärmarna och välja, nu går vi till Nantes, eller nu går vi till Havre eller så. Och så kollade man effekten av det, och det visade sig att de ökade alltså anmärkningsvärt antalet mål som de prickade.
Se där, ja.
Vilket de då såklart förklarade med att Jean-Pierre Papin, han vet vad som är en målchans och inte.
Ja, just det.
Men här gick han bort sig tydligen, han kanske har tappat det. Han har blivit äldre, innan från Zlatan.
Ja, det är väl en tråkig sanningen kanske.
Blir inte alla. Du, är det där vi rundar av?
Jag tror det. Har vi någon musik?
Det dyker säkert upp någon. Låt oss fundera på den och skicka med den. Den kommer. With a splash.
Vi hörs nästa vecka.
Ciao.
Hej.